the bitch is dead, and another post stating, I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud, LOL.
Idag ska vi berätta om ett mycket ovanligt och kontroversiellt fall som skedde i Springfield, Missouri i USA. Och om den psykiska sjukdom som ställde allt på sin spets. Kvällen den 14 juni 2015, efter att ha läst ett mycket oroande Facebook-inlägg, så börjar Dee Dee och Gypsy Rose Blanchards grannar att bli oroliga. Flera personer kontaktar polis på grund av att de tror att det kan ha hänt mor och dotter någonting. Dottern Gypsy Rose sitter nämligen i rullstol och lider av flera sjukdomar. Bland annat leukemi, astma, muskeldystrofi, förlamad ifrån midjan och neråt. Hennes mentala ålder sägs gå att jämföra med en 7-årings, trots att hon i själva verket är över 20 år gammal. Hon pumpas dagligen full av mediciner och matas genom ett matningsrör. Dessa exempel är bara en del utav sjukdomarna och de kroniska besvären som Gypsy sades ha. Det var åtminstone vad omvärlden trodde under större delar av hennes liv. 2015 sägs Gypsy vara 19 år gammal. Det stämmer inte. I själva verket är hon född 1991. Och är 24 år. Men det vet hon knappt själv. Du lyssnar på fallet Gypsy Rose Blanchard. Källor HBO, Wikipedia. Skribent för avsnittet är Sofie Krantz. Jag heter Sebastian Krantz. Och det här är Svenska mordhistorier.
The bitch is dead. Another post standing. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. LOL.
Hennes mamma har genom åren ljugit om hennes ålder, troligtvis för att hon inte ville att Gypsy skulle veta när hon blev myndig. Facebook-inlägget som publicerats innehåller följande. That bitch is dead. Medan grannar och familj undrar vad det är som hänt och vem som har postat dessa inlägg, så är det i själva verket Gypsy och hennes pojkvän Nicholas som skrivit inlägget i hopp om en reaktion. Gypsys mamma Dee Dee ligger nämligen ihjälhuggen i sin säng. Kort efter publiceringen lägger de till i kommentarsfältet. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so loud. Lol. Förutom den sist nämnda kommentaren så finns Facebook-kontot kvar för allmän beskådning. Den här historien är intressant. Mycket på grund av att det känns som om det vore en händelse som inträffade för tiotals år sedan. Men nej, den 14 juni i år så var det exakt bara 4 år sedan. Men vi ska backa tillbaka tiden till 60-talet.
Okay, good morning. I want to specify at the beginning of this press conference that this is an ongoing investigation. And I want to start off with saying things are not always as they appear.
Claudine D.D. Blanchard, flicknamn Petrie, föds 1967 i delstaten Louisiana. Hon växer upp tillsammans med 5 syskon. Redan i tidig ålder börjar hon vara utåtagerande. Hennes familj upplevde det ungefär som ett straff emot dem när hon inte fick sin vilja igenom. Under uppväxten så sysslar även Didis mamma Emma med stölder och snatterier och ställdes vid flera tillfällen inför rätta. Didi ska dock under uppväxten ha favoriserats av modern som behandlat henne annorlunda och extremt överbeskyddande i jämförelse med syskonen. I slutet av 1990-talet är Didi 24 år gammal. Det är då som hon träffar Rod Blanchard, som vid tiden bara var 17 år. Hon blir gravid och paret gifter sig. Den 1 juli 1991 så föds deras gemensamma dotter som får namnet Gypsy Rose Blanchard. Men kort efter hennes födsel så inser Rod, som då hunnit fylla 18 år, att han gift sig med Didi av helt fel anledningar. Och de separerar. Rod träffar en ny kvinna vid namn Christy som han är gift med än idag. Men han håller kontakten med dottern trots att Didi redan tidigt försöker hålla honom på avstånd. Samtidigt som de separerar tar hon med sig Gypsy och flyttar in hos sin pappa och styvmamma. Det dröjer dock inte länge innan det blir trubbel i paradiset.
Is alleged to have conspired with Nicholas Godijohn to stab her mother to death so that they could be together. The penalty is life imprisonment or death.
Seeing Gypsy Blanchard walk on her own 2 feet in a Wisconsin courtroom was a shock to friends and neighbors.
Is she sick?
I don't know yet. We're trying to figure that out. Yes.
See her walk. It was really upsetting. Obviously, if that's a lie, then who knows what all was a lie.
We really don't know the true background of this family, as we have unearthed the appearance of a long financial fraud scheme.
The family got medical airlifts, Disney travel, and free housing over the years because of Gypsy's supposed disabilities.
It was a facade that translated online. Donations pouring in for Gypsy's reported muscular dystrophy and leukemia.
We have not confirmed the age of Gypsy. It appears that there is several data.
Det här är uppgifter som inte är helt bekräftade. Men i dokumentären Mommy, Dead and Dearest intervjuas fadern och styvmamman och berättar om att de är övertygade om att Didi förgiftat styvmamman med ogräsmedel genom att blanda det i hennes mat. Den här händelsen gör att hon blir sängliggandes i 9 månader, nära att förlora sitt liv. Den 9 juni 1997 dör Didis mamma Emma, endast 59 år gammal. Det är många år sedan hon var svårt sjuk vid tiden för hennes död. Men man misstänker att Didi aktivt kan ha pumpat i sin mor extra mycket morfin och samtidigt som hon vägrat ge henne mat. När Gypsy är 3 månader gammal så är Dee Dee övertygad om att dottern lider av sömnapné och tar henne till olika läkare vid flera tillfällen. Trots att man inte hittar något fel så är hon helt säker. Gypsy är sjuk och har kromosomfel. Åren går och övertygelsen om att dottern har sjukdomar blir större och större. När Gypsy är runt 8 år gammal så ramlar hon av sin morfars motorcykel. Hon tas omedelbart till sjukhuset och behandlas för skrapsåren som uppkommit. Värre än så var det inte enligt läkarna. Men Dee Dee är inte övertygad. Dottern behöver sättas i rullstol och genomgå flera operationer om hon någonsin ska kunna gå igen. Dee Dees besatthet av Gypsys påstådda sjukdomar börjar ifrågasättas av i princip samtliga medlemmar i hennes familj. Därför tar hon dottern med sig och flyttar därifrån. Och det är inte bara sjukdomarna som gör att familjen blir misstänksam. De är även trötta på att hon stjäl från och manipulerar dem. Dee Dee och Gypsy flyttar till en annan stad i samma delstat, Louisiana. I slutet på augusti 2005 slår orkanen Katrina till. En kraftig tropisk cyklon som ansågs vara en av de kraftigaste cyklonerna som drabbat västra jordklotet. Över 1800 människor omkommer och de materiella skadorna bedömdes i efterhand ha uppnått så mycket som 81 miljarder dollar. Då cirka 800 miljarder svenska kronor. Och bland annat så drabbas just Louisiana, där Gypsy och Dee Dee bor. Av Habitat for Humanity och andra föreningar får den lilla familjen hjälp med en flytt till en annan delstat. De hamnar i Springfield, Missouri. De får faktiskt ett helt nybyggt rosa litet hus, anpassat med ramp för Gypsys rullstol. Förutom huset så får de välgörenhetssponsrade besök till Disney World och konserter. När Gypsy behöver åka på läkarbesök så bodde de på Ronald McDonalds hus och sponsras med gratis flyg. 2008 gör de tillsammans en intervju i TV. 2008 så gör de tillsammans en intervju i TV efter att Dee Dee med sitt bedrägeri har lyckats utnyttja hundratals människors goda hjärtan. Förutom detta så betalar Gypsys pappa Rod 1200 dollar i underhåll varje månad. Dee Dee fortsätter njuta av uppmärksamheten hon får som en hängiven vårdare till sin sjuka dotter. Vid den här tiden så har Gypsy hunnit bli tonåring. När hon enligt mamma är 14 år, i själva verket 18, så besöker de en neurolog i Missouri som misstänker att hon kan vara offer för Munchausen by proxy. Denne läkare rapporterar dock aldrig sina upptäckter till myndigheterna. Han har i senare intervjuer sagt att han inte ansåg att det fanns tillräckligt med bevis för sitt påstående. Dock så besöker 2 läkare Gypsy och Dee Dee i deras hem under 2009 efter att en anonym anmälan gjorts om att mammans uppgifter om dotterns sjukdomar inte hade någon som helst medicinsk grund. Under besöket lyckas dock Dee Dee manipulera och övertala läkarna om att dottern visst lider av sjukdomar som påstås. Och innan vi fortsätter med berättelsen så ska vi berätta lite om sjukdomen som det senare konstaterades att Dee Dee lider av, för att förtydliga det här avsnittet. Münchhausen by proxy, eller MBP, är ett uttryck som myntades på 70-talet. Den svenska termen kallas barnmisshandel genom sjukvårdsinstanser. Genom sjukvårdsinsatser. Münchhausen by proxy är en psykisk störning som betyder att personen i fråga själv inte utger sig för att vara sjuk utan agerar ombud eller räddare för en annan person i sin omgivning. Det allra vanligaste är att en förälder gör sitt barn sjukt. Oftare så är det modern snarare än fadern, även fast även sådana fall förekommer. Föräldern iscensätter onödiga, potentiellt smärtsamma och farliga insatser som konstanta kontakter med vårdgivare för utredning eller behandling av symptom utan att några hälsoproblem kan identifieras hos barnet. Begränsningar av barnets lek, aktiviteter, kontakter med andra barn, förskole- och skolverksamhet med hänvisning till hälsoproblem som inte kan bekräftas. Aktivt framkallande av symptom. Människor med Münchhausen by proxy överdriver eller skapar symptom på mental eller fysisk sjukdom. Vissa människor med syndromet hittar på detaljerade berättelser om medicinska problem som barnet har eller har haft. Eller så kan de ange falska symptom. Andra kan dock skada sig på många olika sätt för att få det att verka som om de är sjuka. Till exempel kan de ta laxermedel för att det verkar som om de har diarré. Eller ta blodförtunnande läkemedel för att orsaka blödning. De kan injicera sig med bakterier så att de får en infektion. De kan skära eller bränna sig för att skapa sår. Ibland efter att ha fått medicinsk behandling gör människor med Münchhausen by proxy också saker för att sakta ner eller helt förhindra återhämtning, till exempel genom att dra ut stygn. Målet med detta beteende är att få behandling, uppmärksamhet, sympati och komfort från sjukvårdspersonal och eller allmänhet. På Gypsys 18:e födelsedag ringer pappa Rod och vill gratulera henne. Men han stoppas av Didi. Du får inte säga att hon är 18. Hon tror att hon fyller 14 idag. Rod upplever detta som märkligt, men tänker sen att dottern faktiskt är svårt sjuk och att anledningen till lögnen om hennes ålder troligtvis är för att skydda henne. Vid minst ett tillfälle så har Didi förfalskat dotterns födelsecertifikat till 1995 istället för 91. Detta för att stärka påståendet om att hon fortfarande var ung tonåring. Hon hävdade då att originalet förstörts under orkanen Katrina 2005. Vid ett av hundratals läkarbesök så får Gypsy syn på den riktiga kopian. Men mamman avvisar henne och hävdar feltryck.
Nobody wants to believe that something like this can happen. I think the initial reaction is that Gypsy's been lying to everybody. But when you look at the backstory, when you look at how we got here, this all started long before Gypsy would have ever had any type of say in what was happening.
Under 2011 så börjar Gypsys växande självständighet att uttrycka sig. Vid flera tillfällen så åker den lilla familjen tillsammans till science fiction event där framförallt Gypsy klär ut sig till olika prinsessor och andra sagokaraktärer. Vid ett av dessa event så träffar hon en äldre man, en 35-åring. Det är vid den här tiden som hon rymmer hemifrån för första gången. Men det dröjer inte länge innan mamman lyckats hitta henne. Hon hittas då i ett hotellrum tillsammans med den äldre mannen. Det är inte klarlagt om Gypsy och mannen hann bli intima eller ej. När Didi knackar på dörren till hotellet visar hon upp papper för mannen och hävdar återigen att dottern är minderårig. Efter att ha tvingat med sig Gypsy in i bilen och kört henne hem igen så slår hon sönder både hennes dator och telefon samt hotar med att slå sönder hennes fingrar med en hammare om hon någonsin försöker göra någonting liknande igen. Enligt Gypsy binder mamman fast henne vid sängen samma kväll och vägrar att ge henne mat. Men det dröjer inte länge innan Gypsy lyckas ta sig in i online-världen igen. När mamma Didi somnat på nätterna passar hon på att logga in på datorn. Och under 2012 kommer hon för första gången i kontakt med Nicholas Godijon via en dating-sajt. Han var vid den här tiden 22 år gammal. Men hans sociala förmåga gick att jämföra med en 15-årings. Mycket på grund av att han diagnostiserades med autism när han gick i grundskolan. Redan första gångerna som de chattar med varandra visste framförallt Nick att det var Gypsy han ville vara med. Didi må ha behandlat Gypsy som en ung tonåring vid den här tiden. Men förutom hennes rymning till den äldre mannen året innan så verkade hon bli medveten och intresserad av vad vuxenvärlden hade att erbjuda. Hon skapar flera fejkade Facebook-konton för att kunna hålla kontakten med Nick och deras konversationer innehåller mycket om kärlek, sex och hoppet om att bygga en framtid tillsammans. I alla fall till en början. Det tar som sagt inte lång tid innan de ser varandra som pojkvän och flickvän. Under deras videochattar rollspelar de. Det är framförallt Gypsy som klär ut sig och spelar olika karaktärer, framförallt i sexuellt syfte. Efter att ha pratat med varandra i 3 års tid bestämmer sig paret äntligen för att träffas i mars 2015. Gypsy har då berättat allt om sin mamma och uttryckt sin vilja att vilja ta sig därifrån. Jag måste berätta någonting. Jag är ingen modell. Jag har ett medicinskt tillstånd. Så jag kan inte gå. Jag har en rullstol jag använder. Är det ett problem? Skrev Gypsy ett meddelande. Nick svarade. Varför skulle det vara ett problem? Du är en ängel i mina ögon. Det kommer aldrig att göra någon skillnad i hur jag ser dig ifrån insidan och ut. Det krävs dock lite planering. Didi kommer inte låta dottern åka någonstans på egen hand. Hon kommer definitivt inte låta henne träffa en kille. Gypsy och Nick kommer därför överens om att de ska låtsas som att de inte känner varandra. Platsen som de har valt att mötas på blir en biograf där de kommer att visa Disneys Askungen. Planen är att Didi ska se att paret blir kära i varandra och därför låta dem dejta. Biografen ligger i Springfield där mor och dotter bor. Men Nick bor långt därifrån. Nästan 100 mil och 12 timmars bussresa. Men han tar sig dit och han kommer utklädd till prins. Gypsy i sin tur kommer tillsammans med mamma och utklädd till Askungen. Mötet går dock inte som planerat. Så fort Didi märker att en man verkar vara intresserad av hennes dotter så håller hon både sig själv och sin rullstolsbundna dotter på avstånd. Dock så lyckas Gypsy smita iväg för att gå på toaletten vid ett tillfälle och möter sin kärlek där och paret har sex med varandra. I en senare intervju har Gypsy sagt att hennes mamma, trots att hon inte visste om vad som hade hänt, kallade henne för hora, bitch och slampa samtidigt som hon kastade saker omkring sig. Samma kväll när Gypsy loggar in på datorn för att kunna kontakta Nick börjar de planera något fruktansvärt. Mamma Didi måste dö. Annars kommer de aldrig att kunna leva tillsammans och Gypsy kommer för alltid att vara en fånge. En ondskefull plan har inletts och det kommer inte att dröja mer än 3 månader innan de faktiskt sätter den i verket. Nick återvänder till Springfield i juni 2015 och anländer medan flickvännen och hennes mamma är på ett av många sjukhusbesök. Han checkar in på ett hotell i väntan på att få ett sms ifrån Gypsy. Efter att de återvänt hem och Didi gått och lagt sig går han iskallt till Blanchard-huset. Gypsy släpper in honom och ger honom silvertejp, handskar och en kniv för att han skulle använda det för att mörda Didi. Gypsy hävdade senare att hon inte förväntade sig att han skulle göra det.
Probably about a year into our relationship, I just couldn't lie to him anymore. And I just told him everything.
Why didn't nobody know she could walk?
Her mom wanted everyone thinking that she's like 16 the entire time. So yeah, she felt kind of trapped.
It really didn't come up like I want you to kill her. But he had said, I'll protect you from anybody. And I said, anybody? And he said, yeah. And I said, even my mom? And he said, yeah. And that's where it kind of developed from there on. We'd call it Plan B. But we always pushed it back. You know, it was just a thought. It was never a reality. We'll consider other options. We had planned a meeting at the movie theater. I and my mom was gonna go see Cinderella, the live action version of Cinderella. And I was like, this is a perfect time for us to meet. I'll buy your ticket and you come to the movie theater and we'll meet. Like we're just meeting as new friends and it's gonna be perfect.
Gypsy gömmer sig i badrummet och täcker öronen för att slippa höra sin mor skrika. Nick hugger Didi 17 gånger i ryggen. Han överraskar henne när hon ligger och sover. Efter mordet tar paret sex i Gypsys rum och de tar med sig $4,000 i kontanter som fanns i huset. Mestadels från underhållet som Rod, Gypsys pappa, betalat. De flyr till ett motell utanför Springfield där de stannar kvar i några dagar och planerar sitt nästa drag. Under den här tiden ses de på säkerhetskameror i flera olika lokala butiker. Gypsy sa vid den tidpunkten att hon trodde att de hade lyckats komma undan med sitt brott. De skickar mordvapnet tillbaka till Nicks hem i Wisconsin för att undvika att bli gripna med det på sig. De tar sedan en buss dit. Flera vittnen ser paret på väg till Greyhound-stationen och noterade att Gypsy bar en blond peruk och gick utan problem. När paret väl kommit fram till Big Bend, Wisconsin, där Nick bor tillsammans med sin mamma och styvpappa, så dröjer det inte lång tid innan de skriver statusuppdateringen på Gypsy och Didis gemensamma Facebook. That bitch is dead. Sent på kvällen den 14 juni 2015 hittar polisen till slut Didi Blanchards kropp, liggandes i sin säng med ansiktet neråt i en stor pöl med blod. I ett väldigt tidigt skede misstänkte man att Gypsy kunde ha blivit kidnappad, då hennes rullstol samt alla hennes mediciner fanns kvar i huset. Dagen efter att kroppen har hittats har man redan spårat IP-adressen som kopplats ihop med Facebook-inläggen till Wisconsin, och på kvällen stormar polisen Nicholas hus. Gypsy blir rädd och gömmer sig i garderoben, men paret grips kort därefter. De blir omgående häktade för mord. Eftersom att brottet begåtts i en annan delstat så lämnas de ut till Missouri och borgen sätts på $1 miljon. Vänner, familj och allmänheten blir till en början lättade när de får höra att Gypsy har hittats. Men sheriffen i Springfield håller i en presskonferens. Han säger: "Jag vill börja med att säga till er alla att saker och ting inte alltid är som det verkar. Och efter det här så uppdagas allting. Gypsy var inte sjuk, hade aldrig varit det heller. Och Didi hade lurat och utnyttjat samhället i åratal. Sympatin för henne förvandlades snabbt från offer till förövare. Efter att Gypsys advokat begärt ut läkarjournaler så såg han till att Gypsy skulle erkänna. På så sätt så skulle hon få möjlighet att få ett sänkt straff. Idag är det inte möjligt i Sverige eftersom domstolen kan ge ett längre straff än vad åklagaren yrkat på eller ändra rubriceringen för brottet. Hon berättar inte sanningen under det 3 timmar långa förhöret, men det gör däremot hennes kompanjon Nick. Gypsy erkänner och döms till 10 års fängelse för 2 gradens mord. Nick å andra sidan får ett betydligt högre straff. Han döms till livstidsfängelse utan chans till frigivning för mord i 1 graden. Mordet på Didi Blanchard var inte första gången som Nick hamnat i trubbel med lagen. I mars 2013 greps han efter att ha kollat på porr på sin dator samtidigt som han onanerade inne på en McDonald's-restaurang. Då var han 23 år gammal och hans försvar när han bokstavligt talat blev tagen med handen innanför byxorna var att han kliade sig. Då hittar man också en stor kniv som han burit med sig. Brotten kunde ha gett honom upp till 1 år i fängelse och $11,000 i böter. Men åtalspunkten om vapenbrott lades ner. Han fick dock böta för disorderly conduct, alltså stötande eller störande beteende. Idag 2019 sitter båda två fortfarande i fängelse och har ingen kontakt med varandra. Gypsy har förlovat sig med en annan man och många människor undrar om Nick fallit offer för manipulation. Man menar att Gypsy hela sitt liv fått lära sig hur man ljuger, lurar och manipulerar andra människor för att få sin vilja igenom. Psykologer forskar i att Nick kan ha utnyttjats och inte kunnat se konsekvenserna i förväg på grund av sin autismdiagnos och låga IQ. Det är dock någonting som man troligtvis aldrig kommer att få veta. Du har lyssnat på mig, Sebastian Krantz, i ett avsnitt i podden Svenska mordhistorier. Tack för att du har lyssnat.